Varmt välkomna ska ni vara till VM-staden Tammerfors i Finland och varmt välkomna ska ni vara till Hockeypuls podcast. Eller jag ska säga VM-puls, för avsnittet vi släpper just nu under de här dagarna har ju fullt fokus på hockey-VM och Tre Kronor som nu har 5 raka segrar i mästerskapet efter en 4-0 mot Frankrike under den sena lördagskvällen. Jag sitter här tillsammans med Mattias Ek som jag alltid gör och det är väldigt trevligt måste jag säga. Vi ska sitta och dissekera det som hände här under lördagen först och främst, men vi ska även prata om den stora nyheten att William Nylander inte kommer att spela VM för Sveriges del. Och så finns mycket annat smått och gott att ta i här tycker jag från turneringen som vi bevakar. Men du Ek, 4-0 efter en period mot Frankrike, efter det 40 minuters transportsträcka, det är väl så man kan sammanfatta det va?
Ja, absolut. De stängde matchen rätt hårt där efter första perioden och det var väl maxad utdelning där, 4 mål på 7 skott och 2 mål i powerplay och ja, sen släppte de ju till lite chanser bakåt och då var väl det de då adresserade i periodpausen och efter det så hade Frankrike egentligen inte så mycket att komma med och Sverige inte heller egentligen framåt utan Frankrike bytte målvakt och fjärilen som flög in där, Papillon, var ju jättebra.
Ja, exakt. Det kan vi väl säga för lyssnarna som inte vet att Papillon på franska är fjäril. Så vet man det.
Ja.
Jag vill vara övertydlig där också.
Mycket bra.
För allihopa. Någonting jag gillar hos det svenska laget som jag tycker tar genomsyrat hela turneringen, det är att det inte finns en nöjdhet trots att det blir segrar. Jag upplevde att det var samma snack i mixade zoner efter Ungern-matchen, att man inte var nöjda med insatsen trots att det hade blivit en ganska klar seger resultatmässigt. Patrik Nemeth sa det i Expressen TV med min kollega Elvira att det var pojklagshockey nu mot Frankrike senast. Och då är det ändå ganska stabilt tycker jag. Och Frankrike hotar ju inte under varken den andra eller tredje perioden. Men där har man ju satt ribban väldigt, väldigt högt. Och att man tittar lika mycket, om inte mer, på prestationen i sig i gruppspelet än att det kanske blir en 3-poängare mot de här blåbörsnationerna.
Ja, och jag tycker det är helt rätt. I synnerhet som det är detaljer i spelet som de kan förhållandevis... Jag ska inte säga enkelt, men de är tydliga. Alltså pucktappen och så vidare. De här uppenbara misstagen. Och de hade ju förmodligen lett till baklängesmål mot skarpare motstånd. Sådana chanser som både Ungern och Frankrike har haft i framförallt de första perioderna i de matcherna. Det har man inte råd med mot tuffare motstånd. Så att den medvetenheten kommer vara nyttig för dem att ta med sig.
Verkligen, och det är än mer imponerande då att det har blivit de här öppna klara lägena och att vi har haft, eller vi med Tre Kronor har haft två fantastiska målvakter så här långt till Lars Johansson och Jesper Wallstedt. Lasse är 98-procentig och Wallstedt är 96% lite drygt. Bara 2 mål insläppta och även fast Lasse inte hade så mycket att göra över de här 3 perioderna mot Frankrike så har han ju en otroligt vass räddning på en 2-1 eller en 2-0 för Frankrikes del. Det är ju en av turneringens bästa räddningar faktiskt. Och sen tycker jag att han sprider sånt lugn till sitt försvar. Det var ju inte så bra drag i Nokia Arena under lördagskvällen. Så det hörde man ju ganska mycket snack från isen. Och han är ju så otroligt igång hela tiden Lasse med sina backar. Alltså styr och ställer. Och jag pratade med Stefan Lademore, tränare också. En av hans största styrkor, det är ju spelförståelsen. Alltså inte bara för målvaktsspelet utan spelet i stort. Och det gör mig ännu mer övertygad om att det är målvakten som de kommer gå med när det börjar bli de här skarpare matcherna.
Ja, absolut. Jag har inte fått någon annan känsla än du där. Lasse är verkligen på tårna och just det här samspelet med backarna. Att han blir ett par extra ögon åt backarna när han säger vad som händer bakom ryggen på dem. Så att de litar på Lasse på många sätt, inte bara att han räddar puckar utan att han också håller koll åt dem bakom och framför och ja, du vet när du tappar blicken kanske åt ett håll där motståndaren kan komma från och Lasse ser ju allting jättebra från sin position och, så att han är en matchvinnare på många sätt och de här räddningarna när de kommer så är det oftast i lägen där matcherna faktiskt kan tippa åt fel håll.
Exakt.
Och sådär, så att Sverige har fått ganska sköna resor in i turneringen. De har gjort första målet i alla matcher va?
Ja, Tyskland där, Österrike, ja, Finland, ja och Ungern och Frankrike, stämmer.
Ja, och även som sagt mot Finland där med Oskar Lindbergs mål. Och det är ju också en skön känsla tror jag alla som spelar hockey vill ha med sig att gå på ett ledningsmål och ta det därifrån. Och det har ju målvakterna en väldigt stor del i som sagt.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Absolut, och något jag tycker att Tre Kronor gör väldigt bra, det är att de är starka i mitten i egen zon. Alltså det blir ganska mycket skott utifrån sidorna, och det är ju tacksamt för en målvakt. Mycket, mycket lättare att rädda de avsluten än de som kommer i slottet och de trakterna. Och det tycker jag att Tre Kronors försvarsspel överlag har faktiskt gjort väldigt, väldigt bra. Det är inte bara backarna, utan det är även forwards och centrar, hur de arbetar i egen zon. Överlag så tycker jag att den här truppen börjar, alltså det är inte bara att de har satt truppen till antalet till 24 stycken här, utan även hur det börjar se ut med backparens kedjorna. Jonathan Pudas har ju varit sjunde back, även som har rullat på sju så har han ju varit uppställd som sjunde. Och jag tror att nu när det blir Danmark och USA sen slutspelsmatcher, så tror jag att man kommer fortsätta med Sandin Liljegren, Tömmernes Lindholm, Nemeth Bengtsson. Det har varit de sex bästa backarna för Tre Kronor, och man ser också att det finns ett samspel där mellan alla. Framförallt, vi har hyllat Nemeth Bengtsson, tycker Sandin Liljegren, de har kemi sedan tidigare. Tömmernes, en av VMs bästa backar faktiskt. Och Lindholm, alltså det där kraftpaketet. Där står de sig bra, om vi ska börja där och innan jag går vidare med forward.
Definitivt är det så. Gillar balansen i backparen också med en mer defensiv skicklig back och en kanske mer offensivt inriktad. Så att den balansen tycker jag om, och även i då med högerskytt och vänsterskytt så är det i alla fall i två av backparen.
Ja, men Anton Lindholm är ju så rörlig och bra på skridskor, ja. Så han funkar ju på högersidan.
Det gör han.
Nästan lika bra som på vänstersidan.
Verkligen, men det kan ju vara ett problem om han får en liksom hög forechecking mot sig och måste vända åt fel håll så att säga. Det kan bli lite strul, men han fixar det än så länge.
Men han straffas ju inte lika hårt på stor rink som liten rink. Exakt. Så det är en fördel i de här internationella tävlingsmatcherna faktiskt. Ja. Framåt då. Första sidan börjar se bättre och bättre ut. Om vi ska prata om den med Leo Karlsson, Lucas Raymond och Jonathan Berggren. Berggren går från klarhet till klarhet faktiskt. Alltså hans fart och frenesi passar mycket bättre tycker jag med Leo och Lucas än Alex Nylanders kanske finurlighet. Alltså man ser ju en stor skillnad i skridskåkning på Berggren och Nylander. Mm. Och att både Raymond och Leo mår väldigt bra att ha Berggren på vänster flanken och inte Alex Nylander faktiskt.
Håller med. Jonathan har ju lite mer sittande stil. Det ser ut som han har en närmare kontakt med isen på något vänster. Jag vet inte, men han är väldigt pucksäker och
yvig på något sätt också.
Ja, och det kan ju inte vara en slump att han har gjort antingen mål eller assist i alla fem matcherna. Han är själv inte, alltså han visst är kul och bra för självförtroende säger han, men han är inte nöjd med liksom utdelningen att det har blivit två mål och tre assist. Han vill ha mer. Han tycker att det finns mer. Han har så pass klara chanser. Han skapar så pass mycket. Och när vi pratade med Leo idag så Leo hade väl en assist mot Ungern och en assist mot Frankrike här när det blev då totalt 11 mål. Så han kanske inte är så nöjd med sin utdelning, men å andra sidan så tror jag att, och det är väl det han är inne på själv också, att när de möter lite stöddigare motstånd, att han lyfter sig lite grann då och får ut mer av sitt register, sitt kunnande och kanske bryta mönster på ett annat sätt.
Men de hade ju mer snurr mot Frankrike än mot Ungern tycker jag.
Ja, absolut.
Alltså det är att de inte riktigt får utdelning faktiskt. Det är några gånger där i första och andra perioden när de har tryck i nästan uppemot en minut och har kanske ett, två avslut, men de är inte tillräckligt effektiva bara.
Just det.
Så de hade kunnat haft något mer mål faktiskt i den matchen mot Frankrike tycker jag, den första kedjan. Sen övriga här då, om vi ska ta Per Lindholm, Carl Grundström och André Pettersson-kedjan. Där känner jag att det finns en plats som är lite up for grabs. För vi märkte det att Alex Nylander matchade sig in tillsammans med Lindholm och Grundström. Att André Pettersson fick ju faktiskt några byten på bänken där. Några byten på bänken, men han fick i alla fall stå över några byten och sitta på bänken ska man säga. Och där vet jag inte, man vill ju hålla Alex såklart varm. Men jag tycker att under turneringen här, totalt sett, så har ju Pettersson stuckit ut mer. Gjort mål i powerplay också. Även fast jag tycker att han gör en av sina svagaste insatser mot Frankrike.
Ja.
Så håller jag honom före Nylander om vi ska ta det racet. De två sinsemellan.
Jo, precis. Jag tycker ju att André är bra på att vinna tillbaka puckar. Täcka spelvändningar och så vidare. Samtidigt som han är bra på att skapa. Och han sa att han var vansinnig på sig själv att han inte skjuter mer. Han gjorde ju det mot Ungern och gjorde ett mål då, och alltså hans skott är ju en stor del av hans spel och hans av honom som hockeyspelare egentligen. Mm. Så skottet är ju magnifikt, det är ju sylvast, laserskarpt.
Tredje kedjan då. Nu, jag vet att Sam Hallam och alla i Tre Kronor säger att de har fyra kedjor och att de inte sätter en etikett på dem, men vi gör det här i alla fall för att det ska bli tydligt för alla lyssnare. Oskar Lindberg i mitten får man sätta runt till höger, och sedan Dennis Everberg här under de senaste två matcherna. Linus Johansson har varit sjuk och inte kunnat spela, och där funderar jag lite på om man kanske plockar bort Everberg för att sätta in Linus Johansson som är lite mer rivig och kanske rejäl. Alltså Everberg har ju sin size och sin räckvidd och han är väldigt bra runt kassen, och jag tycker att den kedjan har sett okej ut ändå. Men när Linus Johansson är tillbaka och fit for fight, då undrar jag om det kanske blir en diskussion där i alla fall kring okej, Linus eller Dennis, hur gör vi?
Ja, det är klart att det blir en diskussion, och det kan ju vara lite relaterat till vilka man möter, som du säger där, att tuffare motstånd, kanske att Linus lite mer energi och lite mer... Han jobbar kanske över lite större ytor som sagt. Och...
Center till vardags också, så ja. Det är väl naturligt att han är bättre hemåt också.
Ja, precis. Han kanske tänker lite mer i ytor och sådär, vad vet jag. Men samtidigt har ju Everberg på sina tre matcher ändå petat in två mål och hade kanske velat peta in någon till, som han sa, från premiärmatchen mot Tyskland där. Så att, ja, nej, men...
Jag tror att man kommer hålla kvar vid Everberg faktiskt.
Ja.
Nu är det inte säkert att Linus kan spela varken mot Danmark eller USA. Sam sa det att han låg nedbäddad här igår. Och jag menar, är det en segdragen förkylning eller feber, då kan det ju faktiskt vara så att han missar hela gruppspelet också. Ja. Och då tror jag inte att man kommer slänga in honom bara från ingenstans i slutspelet heller, om det inte har sett väldigt, väldigt illa ut i de sista två gruppspelsmatcherna.
Så exakt, exakt.
Återstår väl att se. Fjärde kedjan där då, Silverberg, Jakob Delaros och Marcus Sörensen. Där tycker jag det är självskrivet att Delaros och Sörensen, de kommer få fortsätta. Men Silverberg, visst, han är kapten och det gör ju att han kommer vara en del av de här fyra kedjorna. Men ser man till prestationen totalt sett över den här turneringen, så tycker jag att det är ganska många forar som ligger före honom. Han är den enda ordinarie foran också som står på noll pinnar efter fem matcher också. Jag sa det till dig i första VM-pulsavsnittet. Jag upplever honom som ganska långsam. Och jag vet inte om det har att göra med de här större ytorna, men skridskoåkningen, den är inte riktigt där längre tyvärr för Jakob Silverberg.
Nej, det håller jag med om. Det hämmar honom lite grann i framförallt det offensiva spelet. Jag tycker boxplay, där ligger han ju rätt och hinner med på det sättet. Men just det där offensiva klippet som man har varit van att se Jakob tidigare, det är nog lite grann borta där. Så att, det kan ju vara en lång säsong också.
Så kan vara. En spelare som utmärkte sig i segern mot Frankrike, det var Fabian Sättrund. Två baljor från hans sida. Och nu ska vi lyssna till en av Tre Kronors största profiler i det här mästerskapet.
Nej, men jag tycker vi spelar helt okej stundtals. Vi vet att vi kan spela mycket bättre vissa gånger. Men overall så är det skönt att ta poängen.
Två baljor från din sida också. Hur skönt var det?
Nej, det är alltid skönt att vara med och bidra offensivt. Jag menar, det här jag är för det liksom, och jag vill spela offensivt och spela enkelt och vara den som smäller på och går i bräschen, så det var bara kul.
Bör du komma in i VM-kostymen lite mer, känner du, eller?
Ja, jo, men jag känner mig fin där ute. Jag hade några fina lägen nu utöver målen idag, så det är kul.
Visste du att det skulle bli borta under det tredje målet, eller?
Ja, det var väl 10-90 kanske.
Är du ens fotad?
Nej, jag är höger.
Då är det ganska imponerande faktiskt.
Ja, jo. Jag trodde inte heller. Jag kunde varit på det med klubban lite grann kanske. Hade det nog blivit mål, men nej.
Kommer inte få frågan från Janne Andersson, förbundskapten i fotbollen, eller?
Nej, jag hoppas det.
Slå en pling sen kanske. Ja. Nej, men du, alltså, det blir väl en ganska konstig match också när ni gör fyra mål på en period. Och sen är det väl en transportsträcka i andra och tredje perioden. Så upplevs i alla fall från pressläktaren. Vad kände du ute på isen?
Ja, jo, men det var ju så det... De gör det bra, fransmännen. Jag menar, de kommer i 2-1, 3-2-er och allt sånt där. Så men det var bara skönt att vi vann det.
Klar för kvart också. Börjar ni blicka redan mot det, eller känner ni att det är Danmark först och främst som ska avverkas?
Ja, jo, vi tar dag för dag här och ska göra vårt jobb och göra oss så redo som möjligt för match.
Och så vill ni såklart vara kvar i Tammerfors och inte behöva åka till Riga, gissar jag.
Ja, det hade varit skönt att stanna kvar här.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
Av värmlänningen Fabian Zetterlund. Jag vill tipsa om det till alla er som lyssnar på det här, att gå in på expressen.se och kika in Rasmus Sandin och Fabian Zetterlund testar finsk mat. Alltså det, det är faktiskt bra tv måste jag säga.
Är det bra mat i frågan?
Ja, några av de grejerna som vi slängde fram ska jag faktiskt kunna tänka mig att inmundiga själv. Sen fanns det något där typ leverlåda och svart blodkorv som jag inte hade kunnat tänka mig att äta. Men i alla fall, Fabian Zetterlund här, går från klarhet till klarhet. Jag tycker att han har gjort det bästa av den chansen han har fått. Kom in ganska sent i truppen, eller registrerade sig i alla fall. Det var ju öppet där ett tag om hur många de skulle registrera, vilka Fabian Zetterlund och Linus Johansson fick chansen samma dag. Och så har han gått in och gjort lite mål här. Och jag tycker att han är en fysisk faktor. Alltså han är runt 180 cm och väger drygt 100 pannor. Det är inte så många svenska får som är byggda på det sättet. Och han gillar ju att smälla på också, Erik.
Ja, absolut. Det är kul att se Fabian. Man blir glad helt enkelt när man ser honom spela. Och
när man hör honom prata.
Ja, absolut. Fint med värmländska, vet du.
Ja, snyggt.
Jag tror att han verkligen uppskattar att få göra de där målen mot Frankrike. Han hade ju faktiskt bud på ett hattrick ett par gånger om. Han hade någon puck i ribban och något mål bortom för fotboll, som han sa. Så att han är nog inne i turneringen på det sättet.
Som han sa i intervjun, han hoppades att Jan Andersson skulle ringa honom nu.
Ja, sa han det.
Ja. Jag la väl upp den bollen också. För honom att smasha in. Men en annan spelare som, om vi tittar till poängligan i alla fall i Tre Kronor, är allra högst upp. Det är Henrik Tömmernes. Och var ju VM-kapten här i Riga för 2 år sedan. Assisterande OS, har ju varit vanligt förekommande i Tre Kronor-truppen de senaste åren. Först under Johan Garpelöv och nu under Sam Hallam. Och det jag har tänkt på här under VM är så här att vilket kalas förstärkning det är för Frölunda. Alltså, som jag ser det nu, undrar om inte han är etta på min ranking över de bästa värvningarna till SHL 22, eller 23-24.
Ja, det är svårt att komma på speciellt många. Alltså, du har ju Linus Omark i Luleå. Han kommer ha en enorm... ett enormt genomslag för Luleå. Och Henrik Tömmernes kommer ju definitivt ha det för Frölunda. Så att skulle man göra en lista över nyförvärv som...
Det är hugget som stucket där. Ja. Mellan Omark och Tömmernes.
Ja, men är du med på Omark också eller?
Att han ska vara där uppe, ja.
Ja.
Ja, alltså... Ja, alltså med tanke på den poängproduktionen och den profil han är ändå för Luleå, och att ser man till de senaste 10-12 åren och de säsonger han har haft i Europa, så är han ju en av de mest produktiva spelarna som finns. Och även fast han börjar bli till åren och så vidare, så tycker jag att han håller på den högsta nivån, vilket vi inte minst såg i fjol nu, när de tog sig till final mot Färjestad och han var MVP i slutspelet för Luleås del. Och nu när han vann med Genève också, så var han ju en av de bästa forwards.
Så att snittar över en poäng. Och...
Ja, nej, han kanske ska vara före Tömmernes, men jag tänker så här, OS, ja, VM, varit en av svenska ligans bästa backar, gjorde nästan 60 pinnar i fjol. Ja. Yngre också, spelar väl lite in.
Det tycker jag. Det är några år att spela på där. Tänk att de spelar samma lag alltså. Tänk att vara Genève, ja, då blir man mästare. Då har man Tömmernes, Omark och Hartikainen.
Ja, det var Hartikainen jag tänkte på. Alltså, det hade varit en sån perfekt förstärkning för Luleå.
Ja.
Alltså, dels för att han funkar väldigt, väldigt bra med Omark, men också för att det finns en slags Luleå-identitet över honom. Ja. Alltså, han är ju tung och jag tycker att han har lite så här, han är lite kaxig och jag vet inte, han hade funkat i Norrbottens gänget ska jag säga.
Ja, det tror jag också på många sätt. Sen vet jag tusan alltså, för det gäller ju också att kunna jobba kanske lite mer bakåt med Bulan Berglund som coach. Och det är väl möjligt där att han hade kanske gett Bulan några grå hår. Det ska jag inte ta för osvuret. Men Nej, det har varit otroligt häftigt faktiskt med den Luleå-kopplingen där. Men det kommer bli häftigt med Omark och Andreasson och eventuellt då Tyrväinen igen.
Ja, succékedjan från 21-22 återförenad. Henrik Törmernäs, 8 assist så här långt, leder den interna poängligan i Tre Kronor, och han är ju också uppe i den totala poängligan och hotar. Kan faktiskt bli en av de bästa poängbackarna i svensk historia. Oliver Ekman Larsson har rekordet från 2015. Och jag pratade med Henrik Tömmernäs i mixade zonen om det. Är det så att du jagar det där rekordet? Och han sa väl att ja, men det är väl kul att sikta mot i alla fall. Men han var också ödmjuk och säga att okay, de flesta av mina poängen de har kommit mot Frankrike och Ungern. Alltså mer beskedet motstånd. Men han har en pondus ute på isen.
Ja.
Och jag tycker att det är väldigt få delar i hans spel som fallerar. Alltså han är genomgående bra match över match. Och jag tycker att han är extremt hög lägsta nivå.
Så är det. Han är en väldigt, väldigt bra puckspelare. Och genom det och att han sällan tappar puck eller gör några misstag med den så kan ju hans lagkamrater lita på honom på nästan alla sätt egentligen. Och sen tyckte han väl kanske att det var lite, som du säger där, mot Frankrike, att det kom 3 assist och i en period direkt. Det var väl kanske lite, allt han tog i blev till mål och sådär. Men det säger lite om Tömmernäs begåvning också. Alltså det är ju så att han ligger bakom väldigt mycket mål och det har ju varit så genomgående i Genève de åren han har varit där nere. Så att men det är klart att Frölunda får hem en fantastiskt skicklig hockeyspelare som smälter bra in i gänget. Han har ju haft Göteborg som bas på somrarna och sådär. Så att en klockren värvning.
Verkligen. Och Frölunda tycker jag börjar segla upp som en av de stora guldfavoriterna. Har tagit Gustav Rydahl också, norpat honom framför näsan på alla Färjestads supportrar. Vi vet ju hur upprört det var i Karlstadslägret efter det där. Men vi ska inte prata om det, utan jag tycker att vi kan, innan vi släpper lös intervjun här med Henrik Tömmernäs, så alltså, han har 8 poäng som jag nämnde. Han spelar andra PP, får inte lika mycket istid som Rasmus Sandin, som är första PP-back i Tre Kronor. Och nu ska man inte bara gå på poäng. Men Sandin har 1 assist, 0 mål på 5 matcher. Och även fast jag tycker att han börjar trenda åt rätt håll, så förväntar jag mig mer. Visst, man har höga förväntningar på honom, för man tänkte att okej, det här skulle kunna bli ett genomslag i TV-rutan där hemma. Det skulle kunna bli en publikfavorit.
Ja.
Men jag, ibland så, jag vet inte om du håller med mig här, Erik, men jag kan uppleva att han blir lite stressad och att han transporterar puck ibland för länge och att han inte riktigt är så distinkt som det behövs faktiskt. Liljegren har ju kommit in och varit mycket mer självklar, tycker jag.
Ja, jag tror också att han letar lite grann efter själva den här rätta känslan, vad han ska göra av pucken. Han kommer med den i egen zon och även i powerplay där. Det händer ju väldigt lite egentligen och han får väldigt mycket istid och en stor del av den tiden får de ju ändå i offensiv zon. Så att det är klart man förväntar sig mycket. Han är ju en elegant spelande back och kreativ och rörlig och allt vad du vill. Modern.
Man har ju alla verktyg för att lyckas i ett sånt här hockey-VM. Så att jag tänkte ju att efter de här matcherna då hade han kanske kunnat lägga upp mot 6, 7, 8 poäng eller något sådant. Och att Precis. Det är sån stor distinktion mellan Henrik Tömmernäs 8 poäng, Rasmus Sandin 1 assist.
Ja.
Alltså det är ju faktiskt bara han och Lukas Bengtsson som har så få reggade poäng av backarna.
Ja.
Alltså en kille som Patrik Nemeth har faktiskt fler poäng än Rasmus Sandin så här långt.
Precis. Det är ju rätt extremt med tanke på hur få mål han gör i NHL och sådär. Men jag vet inte. Någonstans finns det ju hos Rasmus här, så att jag kan tänka mig ändå. Nu sa vi det här, vi satt ju lite grann honom under lupp här tidigare i turneringen just med det vi har sagt här, att man förväntar sig mer och att man tror att det kommer. Men nu har vi Danmark och USA för Tre Kronor kvar här och det borde ändå vara motstånd för honom att åstadkomma lite mer.
Absolut, och vi får hoppas att han höjer sig nu när motståndet blir allt bättre också. Intervjun med Henrik Tömmernäs, den lyssnar vi till nu.
Nej, men klart att det är skön känsla som du säger. Vi tar 3 poäng, det var det viktigaste idag. Själva matchen är vi väl kanske inte så nöjda med, men samtidigt är många matcher i gruppspel och det gäller att kunna städa av de här matcherna också.
Jämfört med Ungern sen, tycker du att det är en bättre prestation då än vad det är nu?
Det är ganska snarlik. Jag tycker, även fast vi gör 4 mål i första perioden, så släpper vi till läget som vi egentligen inte gjort under hela turneringen. Så det var lite slarvigt med puck, och Frankrike gör det bra också och ställer om. Men jag tycker andra och tredje är klart, det blir bättre. Sen får vi inte in några puckar, men det ser mer stabilt ut och vi spelar som vi vill.
Tre nya ass från din klubb också. Vad tycker du om formen här i VM?
Nej, men det känns bra. Jag tycker väl som lagare har varit stegrande eftersom här. Alltid kul att vara med i poängprotokollet, och jag har väl en back som ska vara med där och bidra. Så det är skönt för framtiden här.
Du är faktiskt redan nu en av de bästa poängbackarna i svensk hockeyhistoria när det kommer till VM-sammanhang. Visste du om det?
Ja, jag hörde det faktiskt från en annan reporter. Det är klart det är kul samtidigt. All respekt till Ungern och Frankrike, men det är väl där jag har gjort mina mestadels av poängen, så kan vi inte dra allt för stora växlar.
För att Oliver Ekman Larsson är etta med 12 poäng från 2015. Jagar honom nu, eller?
Ja, det är klart. Ju mer man kan bidra, ju större chans att vi kan vinna matcher. Men självklart så laget går först där och fokusera på de sista 2 matcherna här till att sätta oss i en bra läge inför kvarten, och förhoppningsvis får stanna här, så det är väl det vi har fokus på.
Som säger, ni är klar för kvarten, Danmark, USA nu. Lite bättre motstånd får man ändå säga, om man ska vara ändå respektfull mot Ungern och Frankrike, så är det några nivåer upp. Vad behöver ni göra bättre där, känner du, för att kunna ta segrarna?
Nej, men jag tycker hitta tillbaka till grunderna lite grann med stabilt försvarsspel och göra rätt saker utan puck, som vi kanske har slarvat lite de här 2 matcherna. Men det blir lätt så när man har mycket puck och får spela mycket offensiv. Så tillbaka till det, och sen som du säger, det är 2 värdemätare här igen. Danmark behöver också poäng, och mot USA förhoppningsvis så blir de gruppsegen. Så det är perfekt avslutning här på gruppspelet, där vi får öka nivån lite här och vårt spel inför stundande slutspel.
Ni är ju väldigt solida defensivt. Det är bara 2 insläppta mål så här långt. Vad är det som funkar där, och vad är det som gör att ni så snabbt har kommit in i samsystem?
Nej, men nummer 1 tycker jag att det handlar om att alla gör jobbet för varann. Sam har en spelfilosofi där vi ska vara starka i mitten och täcka de ytorna där det är farligast, och jag tycker vi har gjort ett väldigt bra jobb där. Sen har det varit bra målvaktsspel, och successivt så har vi fått den tryggheten där vi litar på varann och gör rätt saker, då blir det oftast bra.
Avslutningsvis här, du var ju med under Johan Garpenlövs tid också. Vad är största skillnaden mellan de 2 som leder för svenska ishockeylandslaget?
Svårt att jämföra så här, men om jag pratar för Sams del, så framförallt han sprider ett lugn och självförtroende, tycker jag. Han är en väldigt bra matchcoach där små detaljer han ändrar på som man känner gör väldigt stor skillnad. Och hela staben har gjort väldigt bra jobb, så det är klart nya röster och ny energi och lite annorlunda, men hittills så ser det väldigt bra ut.
Jag blev väldigt nyfiken nu när du sa att han kan ändra små saker i matcherna. Kan du ge något exempel på det?
Jag tycker väl vissa saker när de har uppspel och små grejer, hur de vill spela pucken ut, så ändrar vi lite successivt där. Vi flyttar lite på positionerna som gör skillnad, så jag tycker framförallt han har väldigt gott öga för spelet och snabba beslut.
Ingo firar 10 år av låga priser, och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ja, men inte ett VM-pulsavsnitt utan att avhandla William Nylander. Nu står det klart att han inte kommer att spela hockey-VM för 4:e gången i sin karriär och inte dyka upp här i Tammerfors och joina brorsan Alex, som vi har pratat, spekulerat och tänkt att han ska göra i det här VM:et. Och det är ju så att det finns nordamerikanska uppgifter på att det är anledningen till att han också inte väljer att spela VM. För att han ser att det finns en risk att han kan ta en plats ifrån en spelare som exempelvis då Alex, som har hamnat som 13:e forward i de 2 senaste mötena för Tre Kronors del. Och så här, ingen har ju bekräftat det från Tre Kronor håll eller från William Nylanders läger. Så det är fortsatt uppgifter och det är fortsatt spekulation. Jag vill vara tydlig med det för alla lyssnare också. Men är det så att det här stämmer, då känner jag, Ek, att hade man inte kunnat hantera det här på ett bättre sätt för att få William till VM?
Jo, absolut. Så är det ju. Alltså när man tänker på det skälet då, att det är för att inte han skulle vilja riskera att peta sin lillebror. Jag vet inte, men och om då Sam Hallam skulle ha godkänt det på något sätt eller liksom köpt det, eller ja, han kanske var tvungen att göra det, men nej, det är ändå Sam som ska ta ut ett lag, och då får ju William helt enkelt finna sig i att det kan vara med den risken att det blir på Alex bekostnad.
Men samtidigt, jag vet inte, är inte det lite svenskt på något sätt också? Alltså jag tänker att exceptionella spelare kräver exceptionella undantag. Alltså att
jo.
I kommunikationen, nu vet jag inte hur det har låtit med de här parterna, men jag tycker att man ska vara ganska tydlig med att okej, kommer du hit till Tammerfors? Absolut, du kommer få chansen med brorsan i en match. Ni kommer få försöka bevisa det och se om ni har en kemi och om ni kan lyfta vår offensiv. Och funkar inte det, ja, då får vi se vad som händer. Alltså, jag tycker ändå att man borde ge dem chansen tillsammans, för att det finns ingen annan i det här laget som har sån stjärnkvalitet och som kan vara så matchavgörande och en mönsterbrytare som William Nylander faktiskt är. Han skulle gå upp direkt som ett av de största affischnamnen i det här VM:et.
Ja.
Och då tycker jag faktiskt att man kan frångå de principer man har kring hur man faktiskt bygger laget. Eftersom att han är faktiskt en sån stor spelare i de här sammanhangen. Håller du
ja,
med?
Ja, och stor i betydelsen bra. Alltså, det handlar ju om att kunna prestera, och det hade ju William Nylander naturligtvis gjort. Det har vi ju sett honom hur många gånger som helst att han gör. Och alla spelarna som är här från NHL och från vilken liga som helst, de har ju fått Sam Hallams förklaring till hur han ser på dem, vilken roll de ska ha i Tre Kronor, och de har köpt dem. Alltså Jakob Silfverberg ska vara en defensiv spelare, han ska spela boxplay, han ska vara en ledare med sin erfarenhet och sådär, och han har köpt det. Sörensen likadant, alltså om du tänker på dem i lite längre ner i hierarkin så här. Så det har inte varit några problem. Om det då skulle ha varit ett problem med William Nylander, så ja, då kanske det är bra att inte han är här. Alltså sen återigen det här med principer och runda principer. Alltså, jag vet inte, men Sam kan ju inte på något sätt låta sig... han måste ju känna att det är han som bestämmer, att det är hans linje som gäller.
Jag säger inte att William Nylander ska ta ut laget.
Nej.
Men jag tycker att han ska få möjligheten att spela med Alex i ett tidig skede av VM.
Det tycker jag, men vi satt ihop en kedja där med Per Lindholm, Alex där. Och Oskar Lindberg, precis.
Ja, Oskar Lindberg var det exakt, ja. Vi satt ihop där.
Ja.
Men samtidigt, ja, så här, har man valt en linje från Tre Kronor och man värderar laget före jaget i alla situationer, då kan jag också förstå varför man väljer att göra på det här sättet. Okej, då stänger vi dörren, vi kör med de här 24 gubbarna som har gett oss så här mycket under den första VM-veckan. Och det får man ju ha respekt för, men man kan också tänka att en knapp vecka fram här, då är det kvartfinaler, semifinaler och förhoppningsvis medaljmatcher för Tre Kronor. Då tror jag att det kommer behövas något litet extra, och det hade man fått på ett sånt naturligt sätt från William Nylander, inte bara för att han hade kunnat avgöra matcher och vara betydelsefull, utan även för att han hade stulit rampljus och markering från motståndarlagen som kanske hade kunnat öppna upp ytor för andra spelare att verka i.
Mm.
Alltså det blir så mycket följdeffekter av att en William Nylander är på ett VM.
Ja.
Och den här truppen, visst, den har Leo Carlsson, den har Lucas Raymond. Det finns några offensiva spetsar där. Men frågan är om det är tillräckligt för att kunna ta det där guldet som de aspirerar på. William Nylander kan vara skillnaden på att åka ut i kvart semi.
Mm.
Eller att ta ett guld, faktiskt.
Jo, precis, precis. Det är ju ändå förhållandevis få spelare. Om vi tänker oss att vi hade kunnat plocka in spelare från NHL som hade gjort skillnad i det här VM-laget, då är det ju Elias Pettersson, Erik Karlsson, Mika Zibanejad.
Alltså det finns ändå ganska många. Det är 10-15 stycken som sticker ut där borta i NHL.
Ja.
Och som är stjärnor, verkligen.
Ja. Ja.
Men William Nylander är ju en topp 3, topp 5 spelare av svensken i NHL senaste... Ja, kan man säga 3-4 åren?
Visst.
Av forwards i alla fall.
Ja, ja. Nej, så att det är tråkigt, väldigt tråkigt, och därmed inte sagt att inte här kan gå vägen ändå, för tittar man på lagen i den andra gruppen så jag vet inte hur mycket du har hunnit göra det. Man hinner ju knappt göra det eftersom man är så fullt upptagen med Tre Kronor, och de matcherna spelas borta i Riga, så vi har inte ens dem in i hallen när vi öppnar dörren där. Men det jag har sett av den andra gruppen så tycker jag ju att Schweiz ser ruskigt bra ut.
Ja, och där har de ju en ganska härlig mix mellan europeiska spelare som har varit i landslaget under hela det här året, och att de har kunnat bygga en stomme. Men sen har de också kryddat med Siegenthaler och Hischier och Niederreiter och allt vad de heter. Så att Schweiz har ju fått ganska många namn ifrån NHL faktiskt. Och det är ju en anledning till att de har gått långt under många mästerskap också, alltså VM. För att deras NHL-spelare dyker upp.
Mm. Jo, men de har ju en stolthet och de tycker det är väldigt roligt att spela tillsammans. Det har man ju förstått under en ganska lång tid här. Och Kevin Fiala får du inte glömma heller.
Nej, en av de största stjärnorna.
En av de roligaste, spektakulära. Ja. Alltså. Han och Hischier är roliga som tusan. Så att de tror jag kan bli svåra om Tre Kronor skulle stötta på dem i slutspelet. Kanada också naturligtvis.
Kanada är ju ett lag som alltid är lite så här, de sover i gruppspelet och vaknar till liv i slutspelet. Alltså de behöver några matcher för att komma in i turneringen. Jag vet inte om det är någonting med den stora isen eller så, men de ska man aldrig räkna bort. Alltså om man backar bandet ett år, då var ju Sverige ändå favoriter i den där kvartfinalen, men se hur det gick. Och sen var det ju Kanada som gick till final faktiskt och var nära att vinna där mot Finland. Så att, och som det ser ut just nu från grupp E, så är det ju faktiskt Kanada som väntar i en kvart om precis den här ställningen står sig.
Ja, och för två år sedan i Lettland där, corona-VM, så var ju Kanada precis lika illa ute som Sverige med tre förluster i början där, och snubblade, de hade resultaten på sin sida, så att, och till slut så hade de vunnit den turneringen. Och man Japan var helt plötsligt liksom the man.
Mm.
En ganska medelmåttig eller genomsnittlig spelare i Calgary NHL. Liksom. Så att, de behöver inte sådär otroligt mycket, utan det där kanske var D- eller E-laget eller någonting om man skulle liksom fösa ihop ett gäng landslag i Kanada.
Ja, jag kan berätta det också för alla lyssnare här, att dagarna i Tammerfors här, från Frankrike-matchen lördag kväll, så var det en träning kan man väl säga under söndagen som var frivillig för spelarna. Leo Karlsson var där, André Petersson var där, inga andra spelare. Så var det tre målvakter och målvaktstränaren Stefan Lade. Det var de som var ute på isen, alltså ingen Alex Nylander. Och där väntar vi ju på att få prata med honom, för att han nobbade media efter matchen mot Frankrike, dök inte ens upp i SVT-studio, var som sagt inte med här under söndagsträningen heller, och det kommer nog dröja innan vi hör Alex tankar och reaktioner på att William inte är här, för det är ju aktuellt för oss att prata med honom med tanke på uppgifterna som har kommit från NHL Insider och Chris Johnston.
Ja, absolut. Det vore ju spännande att prata med Alex av flera anledningar naturligtvis. Även hur det har gått här för honom under VM och sådär. Han har väl själv känt att det inte riktigt har flutit på sådär. Men samtidigt så är det ju en spännande spelare, skicklig spelare som skulle kunna få det att lossna i princip när som helst. Men just den här kopplingen och den orsaken till att inte William kommer hit vet ju naturligtvis Alex svaret på den gåtan eller frågan.
Ja, sen ska jag gissa så kommer det kanske vara inga kommentarer, ja, eller det jag och William har pratat om, ja, det håller vi mellan,
ja,
oss.
Ja.
Men då har vi i alla fall fått ställa våra frågor och han har gett de svaren han vill. Så att vi får se om vi får tag på honom efter Danmarks matchen måndag eftermiddag / kväll. Jag tror inte att han kommer med på värmningen imorgon. Vad känner du?
Nej, det skulle förvåna mig.
Nu blickar vi mot gruppspelets sista två matcher, Danmark-USA, och även lite mot slutspelet. För vi kanske måste börja pussla här med resa till Riga, men det vet vi inte förrän på tisdag när det är USA i gruppspelets sista match.
Ja, så är det ju. Och jag satt och sneglade upp mot en tv-skärm här, men nu visar de inte just från andra gruppen där, men det skulle ju rent teoretiskt kunna vara så att Lettland går bort sig och inte tar sig till kvartsfinal, vilket innebär i så fall att om Sverige då blir etta i gruppen så
Slovakien.
Eller ja, precis. Då är det Slovakien, Sverige i Tammerfors på torsdag i kvartsfinal.
Det ska vi säga, det är drömläget.
Det är ju det.
Och det värsta tänkbara scenariot, det är ju att det blir Kanada i Riga.
Ja.
För så kan det faktiskt bli.
Ja.
Om USA vinner gruppen,
ja.
Finland får ju spela Tammerfors alldeles oavsett.
Just.
Och de blir troligtvis trea då. Sverige mitt emellan där, och då är det ju Kanada i Riga. Och den vill jag inte ha faktiskt, för då dels att åka dit och sen ha Kanada en kvart igen. Mm, dålig magkänsla.
Ja, jag pratade med Göran Sundberg på TT idag efter Tre Kronors frivilliga isträning, och vi hade några olika tänkbara scenarier framför oss när det gäller just slutspelet och motstånd och vad som kan hända. Och det skulle, alltså det är väldigt osannolikt, väldigt, väldigt osannolikt, men om Finland skulle möta Lettland i kvartsfinal, alltså de två arrangörsländerna, vet du vad som händer då?
Ja, då blir det väl kvartsfinaler inbördes.
Ja.
Att vi möter, eller vi säger, men Tre Kronor möter någon från grupp A.
Exakt, då blir det ettan mot fyran här och tvåan mot trean.
Men det är väl helt omöjligt att det kan bli Lettland Finland?
Ja, det är inte helt omöjligt, men det är som sagt extremt osannolikt. Det fanns en möjlighet, men det var det, ja, väldigt, väldigt många resultat som skulle gå konstigt.
Mm, jag skulle nästan säga att det är en risk att det skulle bli så, inte en möjlighet, för jag vill inte att det ska hända.
Nej, precis.
Ja.
Precis.
Stort tack Ek för att du var med igen i VM Puls.
Tackar.
Kommer fortsätta avsnitt ifrån vår sida här under VM i Tammerfors/Riga. Nästa avsnitt tror jag vi kommer publicera efter Danmarks och USA-matcherna. Och då kommer vi sammanfatta gruppspelet såklart och även titta mot Sveriges kvartsfinalmotstånd. Ni kan höra av er till mig på adam.johansson@expressen.se eller DM oss på Hockeypuls Instagram-konto. Säger vi tack och adjö för den här gången. Puss och kram på er. Hej hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.